Välkomna! Välkomna till Roseniuskyrkan idag. Både du som är här och du som lyssnar hemifrån. Välkommen du som har varit med länge, du som kommer ibland och särskilt om du är här för första gången. Här i Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum. Vi vill stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Sanna Klang och är medlem i församlingen och kommer leda mötet idag. Det är andra söndagen i fastan och temat är den kämpande tron. Och vår predikant idag heter Johannes Hule och är anställd som missionssekreterare i evangelisk-luthersk mission, ELM, alltså den missionsorganisation som Roseniuskyrkan tillhör. Lite mer presentation av honom kommer när han sen ska predika. I en sång som vi kommer sjunga lite senare i gudstjänsten sjunger vi i vers 5: just som jag är, du gläds att se mig komma och mig allt få ge, förlåta, rena, läka mig. Jag tror ditt ord och trygg till dig. Jag kommer, o Guds lam. Jesus som är Guds lam. Han är glad, blir glad av att se dig komma idag. Just som du är. Och han vill tala till dig idag och ge dig allt. Förlåta, rena och läka dig. Vi ber för vår gudstjänst. Jesus, tack för att du bryr dig om oss var och en. Och tack för att vi får samlas här idag för att fira gudstjänst. Var särskilt med Johannes. Lägg dina ord i hans mun och tala genom honom. Var med oss var och en som lyssnar. Hjälp oss, ta till oss och öppna våra hjärtan för det du vill säga till oss idag. Kom med din helige ande. Och var även med alla som medverkar på olika sätt. Textläsare, tekniker, kyrkvärdar, fikavärdar, söndagsskollärare. Och särskilt Jeremia och Elisabeth och sångteamet och kören som ska leda oss i lovsång till dig. Tack för att du längtar efter oss mer än vad vi längtar efter dig. Du som är ljuset i mörkret, vårt enda hopp. Vi vill ära dig och upphöja dig, Jesus. Amen. Då sjunger vi nummer 60 i Lova Herren, när jag tyngd och pressad är. Och alla sånger och allt för att hänga med kommer synas på de här skärmarna under gudstjänsten.
Thank you. i Malmö dit, eller varifrån jag kom igår, så är aningarna av våren ännu starkare än här. Men det fenomen som jag alltid är så glad över, det är hur ljuset kommer tillbaka från det mörkret som har varit under året. Men så när ljuset träder fram, solen skiner starkare, dagarna blir längre, så ser vi också all den smuts som finns på gatorna, i grusen, kanske trädgårdar som är rätt så tråkiga och sorgliga. Ljuset visar också det mörker, eller det, den smuts som finns. Fastetiden kan vara en period också. Och vi får smaka på smutsen eller mörkret. Det onda, vår brist i våra liv. Den brist som kanske blir ännu tydligare i ljuset av påskens gryning. Hela kyrkårets ljus som skiner klart. I fastetiden får vi liksom året runt komma inför Gud med vår synd. Bekänna den, och han har lovat att då förlåta oss. Så vi stämmer in tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi sjunger tillsammans.
Hej, jag heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Rosenekyrkan. Och för alla er barn så är det så att nu får ni jättegärna komma fram och så ska vi se om vi kan hitta någon ledtråd till dagens bibelberättelse i söndagsskolan. I Rosenekyrkan så har vi söndagsskola för barn från ungefär 3 år upp till ungefär 10 år. Och idag ska jag vara med den yngre gruppen och ni ska gå, 3-6-åringarna, ni ska gå till höger nedanför trappan och stanna vid stoppskylten. Och för er som är 7-10 så ska Rickard vara med er och ni ska gå till vänster nedanför trappan och in i vardagsrummet. Och för de barnen som är ännu yngre så har vi ju ett gäng kyrkkassar som hänger längst ner här bak. Och vi kan gärna hjälpas åt med att hålla lite ordning i de kyrkkassarna. Så att när man tar man en påse som förälder och barn så kollar man när man gudstjänsten är slut. Och så hänger man också tillbaka den med sakerna i. Och då är det ju så att det ska vara en kritask och ett litet block i. Det är ju en liten ny grej. Det är en utmaning att ha kritor på rätt ställe. Men kolla gärna så det hamnar en blå kritask i varje kasse. Nu ska vi se. Vad kan det ligga i kistan? Lego. Det gillar vi. Är det någon som kan se vad det är för legobitar?
Vad är det?
Det är ett tak. Nej, det var inget mer. Tak är viktigt i dagens berättelse. För alla vuxna klura på vilka bibelberättelser kan ni som handlar om tak. Och så kan ni kolla med barnen vid fikat sen vilken takberättelse de pratade om. Innan vi går ner så ska vi sjunga morgonens sång. Sök först hans rike. Jag ställer mig i mitten och visar rörelser så får vi stå upp allihopa. Vi ber för våra barn. Jesus, tack för våra barn här i kyrkan. Möt var och en av dem personligt genom ditt ord i söndagsskolan. Hjälp söndagsskolledarna att förmedla din kärlek. Och vi ber tillsammans med dagens bön. O Gud, du som ser att vi av egen kraft inte förmår göra det goda. Bevara oss från allt ont till kropp och själ. Så att vi får leva med dig i tro. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då ska vi få lyssna till textläsningar.
Dagens episteltext är hämtad från andra Korintierbrevet kapitel 6, vers 1-10. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Vi vill inte på något sätt väcka anstöt för att vår tjänst inte ska smutskastas. Nej, i allt vill vi visa att vi är Guds tjänare. I stor uthållighet, i lidande, nöd och ångest, i misshandel, fångenskap och upplopp, i arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande, i uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand, i ära och vanära, i vanrykte och gott rykte. Vi kallas villolärare, men är sanningssägare. Vi är okända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte dödade. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi har inget, men äger allt. Så lyder Herrens ord.
Thank you.
Vi står upp och lyssnar till dagens heliga evangelium som är hämtat från Matteus evangeliet kapitel 15, vers 21-28. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyrus och Sidon. Då kom en kanaisk kvinna från den trakten och ropade: "Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt." Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: "Skicka iväg henne, hon går ju bakom oss och ropar." Han svarade: "Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus." Men hon kom och föll ner för honom och sade: "Herre, hjälp mig." Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna." Hon sade: "Jo, herre, för också hundarna äter smulorna som faller ner från deras herrars bord." Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill." Och från den stunden var hennes dotter botad. Så lyder det heliga evangeliet.
Då sjunger vi sången 350, Just som jag är.
Söndagens gammaltestamentliga text är hämtad ifrån Första Mosebok, kapitel 32, vers 22-31. Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabboks vadställe. Han tog dem och födde dem över bäckravinen tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till gryningen kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sa, släpp mig, för gryningen är här. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sa han till Jakob, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sa, du ska inte längre heta Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Peniel, för han tänkte, jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats. När han hade kommit förbi Peniel såg han solen gå upp, och han haltade på höften. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Väldigt kul att få vara här ibland er. För andra gången jag predikar i Rosenius. Som jag sa innan och som ni anar på min dialekt är jag ifrån Malmö. Eller Skåne. Och jag bor där tillsammans med min fru Ronja. Mitt i Malmö i en systerkyrka. Betlehemkyrkan ELM i Malmö. De har också en lägenhet precis som här i Rosenius. Jag älskar Bibeln. Därför arbetar jag också i ELM som missionssekreterare. Jag är glad för klättring. Jag gillar film och att konstruera filmer. Det är lite om mig. Väldigt kul att få vara här. Prata gärna med mig på senare i fikat under den gemenskapen. Vi är i fastans tid. Och temat för idag är den kämpande tron. Livet som kristen och tron på Gud kan ofta upplevas som en kamp. Och om du följt Jesus under en längre tid så misstänker jag att du har fått smaka på det. Kanske du har erfarenheter i ditt liv i vandringen med Gud som varit oerhört kämpiga. Tillfällen då du bett till Gud om och om igen. Gud, varför griper du inte in? Kanske 10 år har gått och samma bön har inte besvarats. Gud, du har lovat att höra dina barns bön. Varför griper du inte in? Kanske du genom livet varit med om tillfällen med nästan oproportionerligt och meningslöst lidande. Visst, det är en sak när prövningen är tuff och sätter verkligen press på ens karaktär. Och vårt mående för en period liksom blir sämre. Men som vi i efterhand med lite perspektiv också ser gjort oss starkare. Det är en sak, den typen av prövning. Men hur är det med de sakerna som bara verkar bryta ner? Gud, varför är stundom livet med dig en sån kamp, kan vi fråga oss. För de flesta kommer nog stunder i livet där allt känns bäckmörkt. Stunder då nästan inget ljus tycks sippra igenom in i mörkret. Vi kan känna oss ensamma, övergivna, lämnade och utan hjälp. Stunder då vi bara skulle önska att Gud tydligt skulle komma och rycka upp oss, men då hans räddning verkar dröja. Eller kanske du under just fastan nu, ifall du särskilt tänkt och levt i den, erfart en kamp med i tron. I en tid kanske då du försökt få till mer tid och möten med Gud, men Gud har upplevt som tyst. Eller kanske i kampen mot destruktiva vanor, beroenden, kampen i att prioritera tid för Gud eller karaktärsbrister som påverkar människor i din omgivning. Ja, kampen mot synden. Kanske du i fastan ställer dig frågan, är Guds ande inte verksam i mig? Idag ska vi särskilt se på gamla testamentliga texten. Och det är en väldigt märkvärdig text, kan vi kanske säga. Utmanar den vår gudsbild kanske? Utmanar den bilden av hur vårt jordeliv, vårt liv här på jorden ska vara? Ja, kanske om vårt tankesätt inte formats av Bibeln i de här frågorna. Men för många så bekräftar det nog också vår livserfarenhet. Den här berättelsen i gamla testamentet är en mindre berättelse som beskriver den större berättelsen. Den säger någonting inte bara om stunden där och då, utan också hela Jakobs liv. Och inte bara hela Jakobs liv, men hela Guds folks historia. Och inte bara hela Guds folks historia, men också någonting om ditt och mitt liv och vandringen med Gud. Låt oss se på Jakobs berättelse. Jakob var en av de som kallas patriarkerna, en av de viktiga förfäderna av Guds folk. Om ni minns så utvalde Gud Abraham, och till Abraham sa Gud, du ska bli en far till mer människor än stjärnorna på himlen. I dig ska alla människor bli välsignade. Och Gud utvalde ett folk som redskap för sin räddningsaktion för hela mänskligheten. Abraham, han blev pappa till Isak, och Isak till Jakob då, som den här berättelsen handlar om, som vi läste idag. Namnet Jakob betyder den som bedrar. Och det beskriver inte minst Jakobs handling mot sin bror senare i berättelsen. Jakob, han lurar sin far till att ge av det privilegier som var egentligen tillhörde hans bror då, hans äldste bror. Och det slutar med att hans bror vill döda honom. Jakob, han blir fattig och ensam flyr han för sitt liv. Senare så får den här handlingen liksom drabba tillbaka mot Jakob. Han får själv smaka på att bli bedragen av sin morbror Laban, vilket leder till flera års extra arbete för Jakob. Och texten som vi läste utspelar sig när Jakob är på väg att flytta hem igen från Laban till sin bror Esau. Jakob, han har blivit välsignad av Gud. Han har varit oerhört framgångsrik. Han reste fattig, men han kommer hem rik. Han har gift sig, inte bara en gång som vi läste i berättelsen, utan två gånger. Jag tror knappast vi ska förstå det som att Bibeln här bejakar Jakobs polygami. Utan tvärtom så visar just alla berättelser i Bibeln som innefattar polygami hur destruktivt det är. I Jakobs fall så talar Bibeln om hans fruar Lea och Rakel. Och en hemsk kamp de sinsemellan, fylld av avundsjuka och rivalitet. Bibeln köper inte någon Andrew Tatesk vision för äktenskapet. Den Guds tanke stavas ut tydligt redan från de första sidorna. En man och en kvinna. Men hur som helst, så Jakob är på väg tillbaka till Esau. Och Jakob är djupt bekymrad över mötet med sin bror. Den bror som har lovat att döda honom många år tillbaka. Bönen som han ber lite innan vår text sammanfattar ganska väl bakgrunden för där vi är i vår text. Så här står det. Och Jakob bad, Herre min far, Abrahams Gud och min far, Isaks Gud. Herre, du som sa till mig, vänd tillbaka till ditt land och din släkt så jag ska göra dig gott. Jag är inte värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav, och nu har jag blivit två skaror. Rädda mig från min bror Esaus hand, för jag är rädd att han kommer att döda mig och mödrarna och barnen. Du har själv sagt, jag ska göra dig mycket gott och låta dina efterkommande bli som havets sand, omöjliga att räkna. Så ber Jakob. Och så ligger den här berättelsen inklämd som en macka. Precis innan Jakob ska möta sin bror så möter han Gud själv. Och vi läser den mindre berättelsen som beskriver den större berättelsen om Jakobs liv med Gud och om Guds folks liv med Gud själv och om ditt och mitt liv med Gud. Det är värt att notera de orden som inleder den här scenen som vi kommer till i berättelsen. Bibelns berättelser är ofta väldigt fåordiga och orden är vägda på en noggrann våg och tas ofta med av väldigt goda anledningar. För det första utspelar sig scenen på natten. Natten som slukar hoppet, ökar oron och förändrar många tankar. För det andra är Jakob ensam. Jakob är borta från vänner, tjänare, andra människor som kan hjälpa honom i den här stunden, i den här kampen. Han har ingen uppbackning, ingen som kan skydda honom, ingen som kan lugna honom, trösta honom. Han är utlämnad till sig själv och mörkret. Där och då kommer kampen och han brottas med Gud. Varför brottas Gud med Jakob? Är inte det miljonfrågan för den här berättelsen? Varför gör Gud det så svårt för Jakob? Varför måste Gud öka hans prövning? Varför kan inte Gud bara välsigna honom direkt? Jakob är ju en from människa. Se bönen han ber. Han söker redan Gud. Han vandrar med honom. Han känner honom. Vad är det för en Gud, kanske vi funderar, som går i kamp här, inte med sina fiender, men med sina egna följare, sina barn? Varför gör Gud det så svårt för oss? Kan vi fråga ibland. Om han har all makt, all välvilja, varför låta våra liv med honom fortsätta i kamp? Visst, det finns en oerhörd befrielse att komma till tro och följa Jesus. Välsignelsen i det beslutet kan upplevas tydligt. Det finns många vittnesbörd på det. Men fråga apostlarna, Jesus lärjungar och närmsta vänner om hur livet blev för dem efter att de hade kommit till tro. Nästan alla blev fängslade, skymfade, torterade, mördade. Fråga Paulus. Vi behöver inte fråga honom. Han säger det själv i episteltexten. Där han skriver: i allt vill vi visa att vi är Guds tjänare. I stor uthållighet. I lidande. Nöd och ångest. I misshandel, fångenskap och upplopp. I arbete, nattvak och svält. Vi är okända men ändå erkända. Döende men lever. Vi är tyktade men inte dödade. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi har inget men äger allt. I allt vill vi visa att vi är Guds tjänare, skriver Paulus. Är det så Gud behandlar sina tjänare? Lite senare i samma brev, kapitel 11, skriver Paulus så här om allt han har varit igenom. Han skriver: Nu talar jag som en galning. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 rapp minus 1. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. 1 helt dygn har jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor, i faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och hav, faror bland falska bröder, allt under möda och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. Paulus han prisar och han tackar Gud gång på gång för den frälsning som Gud har gett Paulus. Men innan han helt fick smaka frukten av den frälsningen så fick han ett liv präglat av just kamp. Att det just är en brottning som Jakob och Gud är involverade i är också en detalj värd att stanna upp inför i den här texten. En svärdskamp, en pilutväxling eller en boxningskamp fångar inte in det som en brottningskamp gör. Det finns nämligen en spänning mellan kampen och intimiteten i just en brottning. För den som inte prövat eller sett så mycket brottning så ska ni veta att det är ganska intimt, det här med brottning. När jag var barn minns jag när det gick upp för mig. Jag brukade ha en familj, några familjevänner över hos oss i min familj. De hade en dotter som var något år äldre än mig. Och sen när de kom över så lekte vi massa roliga lekar. Vi sprang runt som galningar i huset och det var pjätt eller kull. Men också brottning. Och så minns jag en dag när jag plötsligt fick upp ögonen för just intimiteten i brottningskampen. Vi hade blivit lite för gamla. Och jag, alldeles röd i ansiktet, avbröt kampen när jag insåg just hur intim brottningen var. Och efter det utmanade inte henne igen. Jakobs kamp med Gud är inte på avstånd. Men det finns en väldig närhet när han brottas där med Gud. Kanske någon undrar, är det verkligen Gud Jakob möter personligen i den här kampen? Jag tror inte Jakob hade haft en chans ifall ens mot Sveriges starkaste man och än mindre mot Gud, i alla fall om man tog i. Och vilken människa präglad av synden kan möta Gud utan att förgås, kanske vi undrar. Johannes evangeliet skriver, ingen har sett Gud förutom Jesus. Och samtidigt säger Jakob, jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. Den bästa förklaringen i den här berättelsen är nog att Jakob kämpar med en Guds företrädare, en representant. Men vem denna företrädare är lämnar jag och texten ganska öppet. Senare i Hosea står det dock, Jakob kämpade med ängeln och vann seger. Det som ger den här berättelsen ett oerhört djup, det är Jakobs namn. Det namn som Jakob får här blir namnet på hela Guds folk. Namnet på den här tiden är inte bara som vi gör idag, att vi hittar något namn vi kanske tycker är vackert och så ger vi det till ett barn. Nej, namnet beskriver människan, personen. Eller i det här fallet då, det beskriver ett helt folk. Israel är det folk som brottas med Gud. Händelsen förklarar inte bara Jakobs liv, men hela Guds folks berättelse. Berättelsen är typisk, det är ett typexempel på Guds folks vandring med Herren. Många andra berättelser kan tas fram på individer eller hela grupper av Guds folk som brottas, liksom brottas med Gud. En sådan är profeten Jeremia i Gamla testamentet. Han går verkligen in i en kamp med Gud. I kapitel 20 klagar han inför Gud om det är uppdraget Jeremia fått att förkunna Guds ord till ett folk som hatar honom för det. Och Jeremia säger till Gud, du Herre övertalar mig och jag lät mig övertalas. Och folkbibeln råkar nog försköna grundtexten något just i den här översättningen. En bättre översättning är kanske, du Herre bedrog mig och jag lät mig bedras, eller lät mig bli bedragen. Och så fortsätter texten. Du, Herre, övertalar mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och besegrade mig. Jag har blivit till ständigt åtlöje. Alla hånar mig. Så ofta jag talar måste jag klaga, ropa över våld och förtryck. För Herrens ord drar spott och spe över mig dagen lång. Men så vänder Jeremia på det och visar på Guds trofasthet i den här kampen och intimiteten i kampen. Men Herren är med mig som en mäktig hjälte. Sjung till Herren, lova Herren, för han räddar den fattiges själ ur de ondas hand. Den här trons brottningskamp finns i berättelse efter berättelse hos Guds folk i Bibeln. Guds folk kallas Israel för det är det folk som brottas med Gud. Och den här kampen kanske många av oss möter än idag. Den finns än idag. Ta den kändaste, kanske den kändaste sången från Kristina från Duvemåla. När Kristina då i Vilhelm Mobergs bok Utvandrarna och sedan en pjäs av eller en musikal. När då Kristina från Duvemåla, när hon kämpar med Gud i livets prövningar och funderar på Guds existens, så är det den här sången som fångar just spänningen i brottningskampen mellan dels kampen, prövningen och den här intimiteten som fortfarande finns där. Jag ska inte sjunga men jag läser sången. Du fördrev mig Gud, från mitt hemland slets jag bort. Här är jag en flykting och en främling och det ödet finner jag mig i. Men du tog mitt barn, du tar mig från min man. Jag kan inte längre se en mening. Vad är det du vill, vad ska jag tro? Tanken är svindlande framför mig, gapar en avgrund. Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej. Frågan är väckt och nu darrar min själ inför svaret. Att du inte finns till, fast jag trodde på dig. Vem skulle hjälpa mig uthärda livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, ja, vad gjorde jag då? Nej, du måste finnas. Du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenting, jag vore ingenstans, ingenting, om du inte fanns. Tror ni inte jag blev lite förvånad när jag efterskrivit största delen av den här predikan i måndags också kom till fikabordet med mina kollegor i tisdags och de på eller vid fikabordet diskuterade en halvår gammal text i en tidning som handlade om just Vilhelm Mobergs författarskap och den här berättelsen om Jakobs brottningskamp med Gud. Den här textens författare Rune Imberg, han skriver typ så här: Jakob hade ett brokigt och syndigt liv bakom sig, men när han kom till Jabboks vadställe flydde han inte mer. Han gick in i brottningskamp med Gud. Och så fortsätter han: det var en brottningskamp som Moberg själv aldrig vågade gå in i, även om flera av hans verk präglades av kristen tro och hans författarskap av Bibeln som han läst så mycket av. Så livet med Gud kan vara som den här brottningskampen Jakob får erfara. Men vad kan vi ta till oss av den här texten? Hur ska vi förhålla oss till att livet är så här? Att relationen med Gud kan vara så här? Jo, vi ska göra precis som trons vittnen alltid har gjort. När kampen kommer så ska vi inte släppa taget om Gud. Vi ska inte vända oss, söka vår ultimata räddning från något annat håll. För ingen kan i slutändan rädda oss eller ge oss det som vårt hjärta djupast längtar efter. Mänsklig bekräftelse och status, lyx, njutning, upplevelser eller ens familj och vänner, relationer. Den ultimata räddningen finns bara hos Gud. Släpp inte honom utan vänd dig i uppriktighet. I klagan, i bön till honom. Låt inte prövningen tysta din bön men få dig att ropa ännu starkare till den ende som hör din bön och verkligen kan frälsa. Jakob är en förebild i att inte släppa taget i brottningskampet. Han släpper inte taget om Gud. Den här uthålligheten finns på samma sätt i evangeliet hos den här kanoneska kvinnan. Vi kan fundera över varför inte Jesus mötte hennes bön direkt. Varför inte han vände sig om direkt till henne utan först låter henne gå genom den här prövningen av hennes tro. Men trots kampen så uthärdar hon, för hon vet var frälsningen finns. Den finns bara hos Jesus. Hosea-texten som lägger ut just Jakobsberättelsen som jag nämnde innan, den avslutar med appliceringen: så vänd om till din Gud, håll fast vid kärlek och rätt och vänta ständigt på din Gud. Grip fast vid Gud och säg som Jakob: jag tänker inte släppa, för jag vet ingen annan kan ge mig sann välsignelse, sann räddning. Många människor brottas med Gud men slutar med att avfärda Gud, fälla en dom mot honom, sätta sig i Guds domarsäte och döma ut Guds handlingar. Eller så flyr de från honom som Moberg. Försöker leva som om han inte finns, som att han inte spelar någon roll. Men Gud vill att vi söker honom, möter honom. Och livet i relationen med Gud här på jorden kan stundvis verkligen vara en kamp. Och han vill att vi ska vara helt uppriktiga mot honom om det. Men skillnaden mellan människorna i bibelberättelserna är att de till slut inte sätter sig på Guds domarsäte och dömer hans handlingar som fel, och de flyr inte undan Gud. Skillnaden är att de släpper inte taget. De lämnar inte honom och söker räddning eller hopp eller tröst hos någon annan, för de vet att hos Gud finns räddningen. De är som Jesus lärjungar som säger: Herre, till vem skulle vi gå? Så får vi också säga. Kristen tro utlovar inte ett problemfritt liv på den här sidan av evigheten. Kanske nästan tvärtom. Men så får vi också finna tröst i att Jesus, han vet vad prövningen är. Han tog den ultimata brottningskampen med Gud, Fadern. Förra veckan så läste vi om hans prövning i öknen. Och om några veckor läste vi hur han i ett semane svettas blod i bön med Fadern inför sin korsfästelse. Han gick igenom lidande och död för att kunna skänka dig och mig välsignelse. I allt förtröstar han på Gud i det vi misslyckas med. Trots mörkret, trots ensamheten. Och Gud välsignade honom då han uppväckte honom igen från det döda. Han värdjar, säger Bibeln, inför Fadern för oss. Han för vår talan inför Fadern för vår räddnings skull. Jakobs brottningskamp vid Peniel, Guds ansikte, slutar med att han till slut blir välsignad av Gud. Gud har låtit honom möta prövning men också oerhörd nåd och välsignelse. Senare möter Jakob nåd hos sin bror Esau som han var så rädd för. Och trots kampen med Gud kan han säga till Esau så här när han ser sin brors kärlek: det är som jag såg Guds eget ansikte när du tar emot mig så vänligt. Jakob var bedragaren. Han går igenom kampen, brottningskampen med Gud. Men Gud välsignar honom och ger honom ett nytt namn, en ny identitet. Låt oss be att han, Gud själv, med sin ande ger oss kraft i prövningens stund att förbli in till honom och inte släppa taget om den ende som kan rädda oss och verkligen ge oss sann välsignelse. Låt oss be. Herre, du har inte lovat oss ett liv utan prövning. Och ditt folk har fått namn just efter den här brottningskampen, vandringen med dig kan vara. Men Herre, vi ber att du skulle hålla fast i oss hårt och ge oss kraft att förbli hos dig. Vi bekänner att du är den enda som kan välsigna och rädda oss. Trots prövningen, Herre, vill vi förbli hos dig. Du är vår klippa och vår borg. Tack för att du en dag helt och hållet ska ta bort lidandet. När vi får komma och möta dig ansikte mot ansikte. Och tack för att du gick igenom den oerhört mycket större prövningen i vårt ställe, Jesus. Och banat väg för oss att bli Guds barn. Även om vi inte förtjänat det. Tack, kära Herre, för att du förblir nära intimt in till oss. I Jesu namn. Amen.